Idag har Vatikanradions svenska redaktion den stora glädjen att tala med den katolska ambassadören, författaren och professorn Bo Teutenberg. 1972 blev han juris doktor i folkrätt och sedermera professor i Stockholms universitet. 1976 så blev han UDs folkrättssakkunnig. 82 utsågs han till ambassadör och 2002 utnämndes han till professor i internationell rätt med inriktning på Mellanöstern vid Jordaniens universitet i Amman. Han har även utrett Vatikanen och folkrätten i boken The Holy See, The Order of Malta and International Law. Han har under dessa dagar samtalat i Vatikanen med kardinal Turan, som den 21 juni 2007 utnämndes av påve Benedikt till ny president för det påvliga rådet för interreligiös dialog och ansvarig för kontakten med islam. Och hur gick detta möte? Vad är arbetet idag?
Ja, jag har ju tidigare haft, man kan väl säga det, att i min roll som professor i folkrätt, tidigare i Stockholms universitet och sen på gamla dagar då i Jordanien, och i min roll som UDs folkrättssakkunnig från 76 och framåt, så har jag ju arbetat väldigt mycket med den här dialogen med islam. Alltså redan då 79 när Khomeini i Iran tog makten och bildade en teokrati, och detta gjorde ju att den islamiska rätten, eller shariarätten som man så säger, på något sätt återföddes i den reella politiken. Shariarätten, den gamla islamiska rättsordningen, har naturligtvis funnits ända sedan profetens tid på 1600-talet, men den har ju då återfötts som mer politiskt fenomen under senare tid, och framförallt då 79 efter Khomeinis makttillträde. Då bildades ju då en teokrati under ledning av Gud egentligen, men som leddes då utav hans ställföreträdare. Som folkrättssakkunnig anade jag då att här kan vi stå inför vissa principiella problem. Shariarätten har alltså en viss uppfattning om utseendet i världen, och sen har vi då den, kan man säga, kanske grotianska västerländska folkrätten. Jag kallar den för grotianska eftersom man ofta säger att det var Hugo Grotius på 1600-talet som var folkrättens fader. Och det är lite grann den västerländska traditionella uppfattningen som nu baseras på FN-stadgan 1945 med icke-våld och vänskapliga förbindelser och så vidare. Det här måste vi försöka klarlägga mellan de två rättssystemen. Vi måste prata med varandra. Vikten av att föra en rättslig dialog. Ja, för att de islamiska uttolkarna, som kallas ulama, den här uttolkargruppen, ska lära bättre känna den västerländska folkrätten, så alla olika vinklingar, ovrår, konventioner, deklarationer, mänskliga rättigheter och så vidare. Vi i västerlandet måste också lära oss, vad är den islamiska rätten, vad är shariarätten, och varför blir vi så hiskeligt rädda och upprörda så fort vi hör ordet jihad och liknande. Det finns alltså en avgrund av okunskap och en avgrund av missförstånd, avgrund av rädsla på något sätt, som naturligtvis egentligen är helt obefogad. För sätter man sig ner och talar med varandra, vilket jag har gjort i många olika sammanhang, både i Egypten och i Jordanien, så visar det sig att det går att intellektuellt reda ut de här begreppen. Det är bara det att den islamiska sidan har tämligen lite kunskap om den västerländska rättstolkningarna, och den västerländska rättsuttolkarna har en väldigt dålig kunskap om shariarättens utvecklingsmöjligheter och hur man kan bäst bidra till en dialog. Alltså, vi pratar förbi varandra, och det är klart att politisk islam har naturligtvis gjort att folk skräms av begrepp som jihad och annat. Jag har utrett begreppet jihad i många sammanhang, och sätter man sig ner och pratar med islamiska uttolkare så får man ganska klara besked på vad det handlar om.
Du har även pratat i Kabul.
Ja, jag blev inbjuden dit då i samband med Loya Jirga efter man hade antagit afghanska konstitutionen. Och den är ju intressant, för den är ju alltså en sammangiftning av sharia och västerländsk folkrätt i form av att man direkt i konstitutionen hänvisar till FN-stadgan och till de mänskliga rättigheterna. Och min poäng var då inför alla som lyssnade på mig, om man ska kunna styra Afghanistan enligt med den nya konstitutionen, ja, då måste man ju kunna den västerländska folkrätten, den moderna folkrätten om man så säger. Vad är mänskliga rättigheter? Vad innebär det? Yttrandefrihet, religionsfrihet etc. etc. Och shariarätten, alltså går det ju inte. Väldigt många kom fram till mig efter min föreläsning i Kabul och sa det att det här var ju väldigt intressant. Men ni är faktiskt den första som har kommit upp till oss och pratat om detta. Och det märker jag ju ofta när jag pratar med den här target group, alltså den här målgruppen av uttolkarna av den islamiska rätten. Att jätteintressant, det är bara det att ni är den första som är här. vi har aldrig hört talas om det här tidigare. Så att jag möter ju alltså en väldigt stor nyfikenhet och kunskap. Jag måste säga det att de uttolkare man talar med, det är alltså högkvalificerade, högintellektuella personer som verkligen, när man väl har fått förtroende för varandra. Man får inte komma dit och säga så här att nu ska jag föreläsa för er vad ni ska tycka, utan man måste liksom ha en viss approach till det hela. Men har man väl nått dit hen, så kan man ha alltså ett väldigt intellektuellt stimulerande utbyte med dessa högkvalificerade olama.
Så dialogen ska alltså föras med uttolkarna snarare än med politikerna?
Ja, det är faktiskt så att politikerna har alltså egentligen, här kommer vi naturligtvis in på den oerhört intressanta frågan om lagstiftningen i de islamiska länderna. Du har naturligtvis en lagstiftning som sker i vanlig västerländsk väg via parlament, om det finns något sånt etc. Men sen har du alltså den stora makt som ändå fortfarande finns hos uttolkarna av de traditionella sharia-rättsliga begreppen, framförallt inom familjerätten och naturligtvis även då på det internationellt rättsliga fältet. Så att fortfarande har alltså sharia ett stort grepp om rättsutvecklingen och rättsapparaten. Turkiet gjorde ju rent hus med den religiösa sharia-rätten, alltså genom Kemal Atatürk 23 och 24. Men tendensen egentligen i många länder, även i Turkiet, är ju att det faktiskt är den riktiga, den sanna islamiska sharia-rätten som i en eller annan form återkommer. Alltså nu pratar man ofta om sharia-rätt och islamisk rätt som det vore ett slags enhetligt begrepp, men det är det ju faktiskt inte. Det gör det så svårt att hitta rätt i de här labyrinterna. Vilken uttolkare ska man tala med? Tyvärr har det väl nu på senare tid i samband med politisk islams tillkomst då och fundamentalistisk tolkning tillkommit väldigt många nya så kallade centra som vill vara med och tolka islam. Och här har man någonting vad man ofta kallar lite översiktligt för proliferation of fatwas. En fatwa är ju så att säga då ett uttalande av en behörig person där han tolkar då vissa delar av den islamiska rätten. Förr i tiden så tillhörde ulama-gruppen, alltså uttolkarna, de tillhörde alltså det högsta samhällsskiktet. Det var egentligen bara den högsta religiösa sheiken som hade rätten att tolka islam och uttala en fatwa. Nu har det tyvärr blivit, som man säger, en proliferation av fatwa, så att vem som helst kan utföra en fatwa och tycka till. Men det är alltså fel. Det är en begränsad krets av personer som har rätten att uttala en fatwa. Det är en begränsad krets av personer som har rätt att tolka den islamiska rätten. Det är alltså självpåtagna rättigheter som väldigt många har lagt sig till med under det att den politiska och fundamentalistiska islam kommer fram. Men det är egentligen totalt fel allsammans.
Och kardinal Turan delar de här uppfattningarna?
Vi har pratat om allt möjligt här idag. Och som sagt, vad jag har tidigare haft kontakt med hans företrädare, ärkebiskop Fitzgerald, som nu sitter som nunci i Kairo. Och den katolska kyrkan har naturligtvis ett väldigt, väldigt stort intresse att se hur man kan hjälpa till med att utforma den här dialogen. Som vi enades om att det finns ju egentligen bara ett alternativ, en möjlighet. Det är att tala med varandra. Det finns ju egentligen inte någon annan möjlighet. Man måste tala med varandra. Man kan nog säga att våra politiker, både i västerlandet och i Sverige, har grovt missat det här med den islamiska rätten och den muslimska närvaron i Europa. Inom EUs gränser finns det nu alltså 20 miljoner muslimer, och inom Sveriges gränser kanske vi har 300-400 000. Det är först nu man börjar få upp ögonen för att det har hänt någonting. Men hade man börjat för 30 år sedan och funderat i de här riktningarna med dialog och
någon... Men vi behöver understryka att dialog, visst, fast man måste veta vem man ska ha en dialog med.
Det är precis det. Man måste veta vem man ska ha en dialog med. För att det är ju lite grann så att i yrvakenheten efter det här med teckningarna och så vidare, så har man då egentligen bara kastat sig ut på fältet för att ha dialog till varje pris. Men egentligen är det ganska ostrukturerat, för ingen vet egentligen vem man ska ha dialog med och vart det ska leda. Så just nu så pågår det en väldigt yvig dialog som egentligen kanske inte har någon större styrsel och något egentligt mål. Även om man skulle ha börjat mer intensivt för 30 år sedan, så är det i alla fall bättre nu än det var för ett tag sedan, tycker jag. Och det gäller ju bara att fortsätta att hitta på olika vägar för att fortsätta dialogen. Det är ju framförallt rättsdialogen jag håller på med.
Vi tackar för att du kunde komma hit och för det berikande samtalet.
Tack ska du ha.